Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu lördagens eftermiddagsmöte under den 187:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av några av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under mötet står en ungdomskör från stavar i områdena Midvale och Sandy i Utah. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftlig tillstånd är förbjuden. President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to this Saturday afternoon.
Kära bröder och systrar, kära vänner, vi välkomnar er till lördagens eftermiddagsmöte under den 187:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi hälsar kärleksfullt president Thomas Monson som ser på mötet i sitt hem. President Monson, vi älskar dig. Vi hälsar alla som är närvarande eller som deltar via tv, radio eller internet. Vi välkomnar alla som ser de här mötena i stadscenter i olika delar av världen dit konferensen överförs via satellit. För musiken under mötet står en ungdomskör från stavar i områdena Midvale och Sandy, Utah, under ledning av Leah Tarrant och med Linda Margetts vid orgeln. Kören inledde mötet med att sjunga Kom Guds barn från land och stad. Inledningsbön får vi sedan av Esther Lawrence i Corbridge i det 70:s forum.
Come, ye children of the Lord. Our dear heavenly Father.
Vår kära himmelske Fader. Vi är så tacksamma och välsignade för att leva i denna tid, denna tidernas fulländning. Och för att vara med på denna konferens som sprids över hela världen. Vi har evangeliets fullhet, vi har ditt ord i skrifter och genom profeter och genom andens röst. Vi är särskilt tacksamma för din son Jesus Kristus. Vi tackar dig för återställelsen, för prästerömmet, för förbund som kvalificerar oss för att vara nära dig. Vi tackar dig för en profet och vi uttrycker vår tacksamhet och saknar honom här idag.
Vi
ber att vi ska kunna bli uppfyllda och undervisade, att alla heliga överallt ska kunna bli det. Det ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.
President Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet, presenterar nu kyrkans generalämbetsmän och områdes 70 för röstning.
Brothers and sisters, I will now present to you.
Bröder och systrar, jag framlägger nu för er kyrkans generalauktoriteter, områdes 70 och biorganisationernas generalpresidentskap för ert stöd genom röstning. Det är föreslaget att vi stödjer Thomas Spencer Monson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Henry Benyon Eyring som första rådgivare i första presidentskapet och Dieter Friedrich Uchtdorf som andra rådgivare i första presidentskapet. De som instämmer kan visa det. De som är emot, om det finns några, kan visa det. Det är föreslaget att vi stödjer Russell Marion Nelson som president för det 12 apostlarnas kvorum och följande bröder som medlemmar i det kvorumet.
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, R. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, and Dale G. Renland. Those in favor, please.
De som instämmer kan visa det. De som är emot kan visa det. Det är föreslaget att vi stödjer rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarnas kvorum som profeter, siare och uppenbarare. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas på samma sätt. Äldsterna Donald L. Hallström och Richard J. Maines har avlöst från att verka som medlemmar i presidentskapet för de 70. Alla som vill visa dessa bröder sin uppskattning för deras tjänande kan nu visa det med uppräckt hand. Det är föreslaget att vi stödjer äldsterna Juan A. Uceda och Patrick Kieran som har kallats att tjäna som medlemmar i presidentskapet för de 70. De som är villiga att stödja dessa bröder i deras nya uppdrag kan visa det. De som är emot kan visa det med samma tecken. Det är föreslaget att vi med tack för deras utmärkta tjänande avlöser äldsterna Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence och W. Craig Swick som generalauktoritet 70 och tilldelar dem emeritusstatus. De som vill instämma i vårt tack till dessa bröder för deras utomordentliga tjänande kan nu visa det. Det är föreslaget att vi avlöser följande som områdes 70.
Detlef H. Adler, Angel J. Alarcón, Windsor Balderrama, Christopher Charles, Robert M. Call, Jean R. Chittister, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. A. Granja, Yuri A. Gushin, Clifford T. Harbertson, Anfioque Udu Leon, Luis M. Leal, Alexandro Lopez, El Jean-Claude Maibaya, Declan O. Madu, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abernay V. Opajaro, Su Hung Pan, Robert C. Reen, Jorge Luis Romeo, Jorge El Saldivar, Sidu Schmeil, Aline Spanos, Moroni B. Torgan, Stephen L. Toronto, Ricardo Valladares.
De som med oss vill visa sin uppskattning för deras utmärkta tjänande kan nu visa det. Det är föreslaget att vi stöder Torben Engberg som områdes 70. Alla som kan instämmer kan visa det. Om någon är emot, visa det. Det är föreslaget att vi stödjer övriga generalauktoriteter, områdes 70 och biorganisationernas generalpresidentskap som det nu är insatta. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas med samma sätt. De som är emot något av förslagen bör kontakta sina respektiva statspresidenter, bröder och systrar. Vi tackar er för er fortsatta tro och era böner till förmån för kyrkans ledare.
Thank you, President Eyring. Tack, president Eyring. Kören sjunger nu för oss ett medley av Jag vill gärna likna Jesus och Han sände sin son. Efter sången har vi förmånen att få höra från äldste Gary E. Stevenson i de 12 apostlarnas korum. Efter honom talar broder Stephen W. Owen som är unga mäns generalpresident. Ästen Quentin L. Cook i de 12 apostlarnas korum talar sedan till oss.
Thank you. On August 21st of this year, two rare events occurred that captured the attention of people around.
Den 21 augusti i år inträffade två händelser som fångade människors uppmärksamhet. Första var firandet av vår älskade profet president Thomas S. Monsons 90-årsdag. Just då var jag på uppdrag i Stilla havsområdet och blev glad att se heliga i Australien, Vanuatu, Nya Zeeland och franska Polynesien. Kände till hans personliga milstolpe och också gladdes över att fira den. Jag var lycklig som kunde dela deras varma uttryck av tro och kärlek till denna stora man. Vilken inspiration det är att se banden mellan de sista stadens heliga och deras profet. President Monson har med tanke på de som ville gratulera honom på födelsedagen beskrivit den ideala födelsedagspresenten. Hitta någon som är svårt, sjuk, ensam och gör något för dem. Det är allt jag önskar. Vi älskar och stödjer dig, president Monson. Den andra ovanliga händelsen inträffade samma dag och fängslade miljoner världen över. En total solförmörkelse. Det var första gången en sån förmörkelse passerat över hela USA på 99 år. Har ni sett en solförmörkelse? Jag kanske ska beskriva den lite. En total solförmörkelse inträffar när månen rör sig mellan jorden och solen och nästan helt skymmer ljuset från solens yta. Det här är ett underverk för mig. Om ni tänker er solen stor som ett cykelhjul, då är ju månen jämförelsevis knappt som en liten småsten. Hur är det möjligt att själva källan till värme, ljus och liv kan skymmas så totalt av något som är jämförelsevis litet? Även om solen är 400 gånger större än månen, så är den också 400 gånger längre bort från jorden. Från jordens sätt gör den här geometriska förhållandet att solen och månen ser ut att vara lika stora. När de står i rak linje mot varandra verkar det som om månen skymmer hela solen. Släkt och vänner till mig som var i zonen för den totala solförmörkelsen beskrev hur ljuset ersattes av mörker. Stjärnorna syntes och fåglarna slutade sjunga. Luften blev kylig. Temperaturen vid en solförmörkelse kan sjunka med mer än 10 grader Celsius. De beskrev en känsla av vördnad, förvåning och till och med ängslan eftersom en solförmörkelse innebär vissa risker. Men de var noga med att skydda sig mot ögonskador under solförmörkelsen. Skydd fick de genom att använda glasögon utrustade med speciella filter som skyddade ögonen från eventuella skador. På samma sätt som den lilla månen kan blockera den magnifika solen och stänga ute dess ljus och värme kan en andlig förmörkelse inträffa när vi tillåter små hinder som vi möter i våra dagliga liv att komma så nära att de stänger ute storheten, klarheten och värmen i ljuset från Jesus Kristus och hans evangelium. Esther Maxwell tog denna liknelse ett steg längre och sa: till och med något så lite som en stumme kan, om den hålls nära ögat, skymma den mycket stora solen, men solen är kvar. Blindheten har personen orsakat själv. När vi låter andra komma för nära och sätter dem främst skyms himlen från vår sikt. Ingen av oss vill ju oavsiktligt skymma himlen från vår sikt eller tillåta en andlig förmörkelse att inträffa i våra liv. Får jag dela med er några tankar som kan förhindra detta? Minns ni beskrivningen av de speciella glasögon som används för att skydda de som ser på solförmörkelse? Att se på en andlig förmörkelse genom andens skyddande lins ger ett evangelieperspektiv som skyddar oss från andlig blindhet. Låt oss se på några exempel. Med profeternas ord i hjärtat och den heliga anden som vår rådgivare kan vi se på ett delvis skymt himmelsljus med evangelieglasögon och undvika skadorna av en andlig förmörkelse. Och hur sätter man på sig sina evangelieglasögon? Några exempel. Våra evangelieglasögon säger oss att Herren önskar att vi ska ta del av sakramentet varje vecka och att han vill att vi ska studera skrifterna och be dagligen. Också att Satan kommer att fresta oss att jag inte gör det. Vi vet att hans plan är att ta ifrån oss vår valfrihet genom distraktioner. Till och med på Jobs tid fanns det vissa som kanske upplevde andlig förmörkelse. Och där sa de, om dagen kommer mörker över dem, de famlar mitt på dagen som vore det natt. Bröder och systrar, när jag talar om detta vill jag att ni förstår att jag inte menar att vi ska vägra erkänna eller diskutera utmaningar vi möter eller gå omkring lyckligt ovetande om fällor och ondska. Jag talar inte om att gå med skygglappar, tvärtom. Jag menar att vi ska se på utmaningarna genom evangeliets lins. Stoke definierar detta som förmågan att se all relevant information meningsfullt. Ett evangelieperspektiv utvidgar vårt synfält till att bli ett evigt perspektiv. När vi sätter på evangelieglasögonen får vi bättre perspektiv, fokus och klarsyn i synen på problem, frestelse och till och med misstag. Ni ser ett klarare ljus som ni inte kunnat se utan dem. Märkligt nog är det inte bara det negativa som kan orsaka andlig förmörkelse i livet. Ibland kan positiva saker som vi hänger oss åt komma så nära att de skymmer evangeliets ljus och orsakar mörker. Det kan vara utbildning och framgång, makt och inflytande, ambitioner, till och med talanger och gåvor. President Uchtdorf har sagt, vilken dygd som helst kan när den överdrivs bli till en last. Man kommer till en punkt när milstenar blir stötestenar, ambitioner blir till kvarnstenar runt halsen. Låt mig ge några konkreta exempel som kan leda till att vi undviker vår egen andliga förmörkelse. För några månader sedan talade jag under en konferens vid BYU. Jag beskrev hur teknologi, sociala medier gör det möjligt att sprida kunskapen om en frälsare överallt i varje nation, släkte, tungomål och folk. Sån teknik omfattar kyrkans webbsidor, lds.org och så vidare. LDS Tools och Family Tree samt sociala plattformar Facebook, Instagram, Twitter. De här plattformarna har genererat flera hundra miljoner gilla-markeringar, delningar, besök, retweets och pins och har blivit effektiva i att dela evangeliet med släkt, vänner och bekanta. Trots all bra och lämplig användning av den här tekniken finns risker kopplade som när den kommer för nära kan försätta oss i en andlig förmörkelse kan riskera att skymma evangeliets ljus och värme. Sociala medier, mobilappar och spel kan ta omåttligt mycket tid, kan minska kontakter ansikte mot ansikte. Frånvaron av personliga samtal kan påverka äktenskap, andliga vanor, kväva utvecklingen av social förmåga, särskilt bland ungdomar. Ytterligare två risker med sociala medier är idealiserad verklighet, försvagade jämförelser. Många, om inte de flesta bilder som läggs upp på sociala medier tenderar att visa upp livet när det är som bäst. Orealistiskt kanske. Vi har alla sett vackra bilder på heminredning, semesterplatser, leende selfies, avancerade matanrättningar, ouppnåeliga kroppsbilder. Här till exempel är en bild som du kan se på någons sociala mediekonto. Men det fångar inte riktigt hela bilden av vad som faktiskt försiggår i verkligheten. Att jämföra vår egen till synes medelmåttiga tillvaro med andras välredigerade, perfekt skapade liv som framställs på sociala medier kan göra att vi känner oss nedslagna, avundsjuka, kanske misslyckade. En person som delat massor med egna bilder sa, kanske på skoj, vad är det för mening med att vara glad om man inte tänker lägga upp det? Som syster Oskarsson påminner oss om, beror framgång i livet inte på hur många likes vi får eller hur många vänner eller följare vi har på sociala medier. Däremot beror det på meningsfulla anknytningar till varandra där vi kan tillföra ljus i andras liv. Vi kan lära oss kanske att vara mer äkta, finna mer humor, uppleva mindre motfälldhet när vi ser bilder som allt för ofta leder till försvagande jämförelser. Jämförelser är inte bara vårt tidstecken, så var det förr. Aposteln Paulus varnade folket att när de mäter sig med varandra och jämför sig med varandra så förstår de ingenting. Med så mycket lämpliga och bra sätt att använda tekniken får, låt oss använda den till att undervisa, inspirera och lyfta oss själva och uppmuntra andra att bli sitt bästa jag, snarare än att visa upp vårt idealiserade jag. Låt oss också undervisa och visa den rättfärdiga användningen av tekniken för den uppväxande släktet. Varna för risker och den destruktiva användningen. Att se på sociala medier genom evangeliets lins kan hindra att de blir en andlig förmörkelse. Nu talar vi om den urgamla stötestenen högmod, motsatsen till ödmjukhet, som är en villighet att underkasta sig Herrens vilja. När vi är högmodiga tenderar vi att ta åt oss äran hellre än att ge till andra, även Herren. Högmod är tävlingsinriktad, en tendens att försöka få mer än och anta att vi är bättre än andra. Högmod resulterar i känslor som vrede och hat och får oss att hysa agg eller vägra förlåta. Förhållanden, även med familj och nära och kära, särskilt med familj och nära och kära, även mellan man och hustru, främjas av ödmjukhet och hämmas av stolthet. För många år sedan ringde en chef för en stor återförsäljare upp mig för att prata om sitt företag som höll på att köpas upp av en konkurrent. Han och många andra på huvudkontoret var väldigt rädda att förlora sina jobb. Han visste att jag var väl bekant med företagsledningen i det förvärvande bolaget och frågade om jag kunde presentera honom och ge några goda vitsord om honom. Kanske ordna ett möte för honom. Han avslutade med följande ord. Du vet vad man säger. De ödmjuka skall förgås. Jag förstod att han menade det som ett skämt. Och jag fattade skämtet, men det fanns en viktig princip som jag kände att han faktiskt kunde ha nytta av. Jag sa, faktiskt är det inte så som man säger. Det är just tvärtom. De ödmjuka skall ärva jorden, heter det. Enligt min erfarenhet i kyrkan, såväl som i yrket, har några av de mest framstående, mest effektiva människor jag känt tillhört de ödmjuka och saktmodiga. Ödmjukhet och saktmod passar som hand i handske. Vi ska minnas att ingen är godtagbar inför Gud utan de saktmodiga och ödmjuka i hjärtat. Det är min bön att vi ska sträva efter att undvika högmod och dess andliga förmörkelse genom att omfamna ödmjukheten. Sammanfattningsvis är det ju solförmörkelse. Det är ett märkvärdigt naturfenomen där solens skönhet, värme och ljus helt kan täckas av ett litet föremål som orsakar mörker och kyla. Ett liknande fenomen kan återskapas i andlig mening när andra små och obetydliga saker tillåts komma för nära och avskärma skönheten, värmen och det himmelska ljuset från Jesu Kristi evangelium och ersätta det med kyla och mörker. Glasögon för att skydda synen på de som befinner sig i solen för en total solförmörkelse kan förhindra bestående skador, till och med blindhet. Evangelieglasögon av kunskap och vittnesbörd om evangeliets principer ger ett evangelieperspektiv som på liknande sätt kan ge bättre andligt skydd och klarsyn åt någon som är utsatt för andlig förmörkelse. Om ni upptäcker att något verkar blockera er glädje och ljus i era liv, så ber jag att sätta det i ett evangelieperspektiv. Titta genom evangeliets lens och var vaksamma så att ni inte låter oviktiga saker skymma er eviga syn. Kort sagt, jag vittnar om att oberoende av hinder som skymmer evangeliets ljus från vår sikt, så är ljuset ändå där. Källan till värme, sanning och ljus är Jesu Kristi evangelium. Jag vittnar om att en kärleksfull himmelsk fader, hans son Jesus Kristus, och om sonens roll som vår frälsare och återlösare i Jesu Kristi namn. Amen.
För ett antal år sedan var president Gordon B. Hinckley med på en collegefotbollsmatch. Han var där för att tillkännage att stadion skulle namnges efter lagets älskade tränare sedan många år som skulle gå i pension. Laget var ytterst angeläget om att vinna matchen för att hedra sin tränare. President Hinckley ombads besöka omklädningsrummet och säga några uppmuntrande ord. Inspirerad av hans ord gick laget ut den dagen och vann matchen. Idag vill jag tala till dem som kanske är rädda att de inte vinner i livet. Sanningen är förstås att vi alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det kan förekomma förlustfria säsonger i idrott, men det finns inga i livet. Men jag vittnar om att frälsaren Jesus Kristus åstadkom ett fullkomligt försoningsoffer och gav oss omvändelsens gåva, vår väg tillbaka till ett fullkomligt klart hopp och ett segerrikt liv. Allt för ofta tänker vi på omvändelse som något eländigt och deprimerande. Men Guds plan är en plan för lycka, inte elände. Omvändelse är upplyftande och förädlande. Det är synd som leder till bedrövelse. Omvändelsen är vår flyktväg. Som Mr. D. Todd Christofferson har sagt: utan omvändelse sker inga verkliga framsteg eller förbättringar i livet. Endast genom omvändelse får vi tillgång till Jesu Kristi försonings, nåd och frälsning. Omvändelse leder till frihet, självförtroende och frid. Mitt budskap till alla, speciellt till ungdomarna, är att omvändelse är alltid något positivt. När vi talar om omvändelse talar vi inte bara om ansträngningar till självförbättring. Sann omvändelse är mer än så. Den är inspirerad av tro på Herren Jesus Kristus och hans makt att förlåta våra synder. Som Mr. Dale G. Renlund har sagt: utan återlösaren blir omvändelsen bara en jobbig förändring av vårt beteende. Vi kan försöka ändra vårt beteende på egen hand, men bara frälsaren kan tvätta bort våra fläckar och lyfta våra bördor, göra oss redo att följa omvändelsens väg med självtillit och styrka. Glädjen i omvändelse är mer än glädjen i att leva ett hyggligt liv. Det är glädjen i förlåtelse, att bli renad och att närma sig Gud. Har man en gång upplevt den glädjen, duger inget mindre. Sann omvändelse inspirerar oss till att göra lydnad till ett fast beslut, ett förbund som börjar med dopet och förnyas varje vecka med Herrens nattvard, sakramentet. Där tar vi emot löftet att vi alltid kan ha hans ande hos oss, med all den glädje och frid som åtföljer hans ständiga sällskap. Det är frukten av omvändelse och det som gör omvändelsen glädjefylld. Jag älskar liknelsen om den återfunne sonen. Det är något gripande med den vändpunkt då den förlorade sonen kom till besinning. När han satt i svinstien och gärna skulle ha ätit sig mätt på de fröskidor som svinen åt, insåg han till slut att han inte bara hade slösat bort arvet från sin far, utan även sitt eget liv. Med förtrösten på att hans far skulle ta tillbaka honom, om inte som en son så kanske åtminstone som en tjänare, beslutade han att lägga sitt upproriska förflutna bakom sig och bege sig hem. Jag har ofta undrat över sonens långa vandring hem. Fanns det stunder när han tvekade och undrade, hur kommer jag att ta sig emot av min far? Kanske tog han några steg tillbaka mot svinen. Tänk hur annorlunda historien hade varit om han hade gett upp. Men tron fick honom att fortsätta, och tron fick hans far att vaka och vänta tålmodigt till slutligen. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Ty min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen.
brothers and sisters, we are all prodigals.
Bröder och systrar, vi är alla förlorade. Vi har alla kommit till besinning, oftast mer än en gång, och väljer vägen som leder tillbaka hem. Det är ett dagligt val vi gör hela livet. Vi förknippar ofta omvändelse med svåra synder som kräver en mäktig förändring. Men omvändelse gäller alla, de som kommit in på förbjudna stigar och gått förlorade, såväl som för de som har kommit in på den trånga och smala stigen och behöver sträva framåt. Omvändelse både för oss till den rätta vägen och håller oss kvar på den rätta vägen. Den gäller de som just börjar tro, de som trott hela tiden och de som måste börja om att tro. Som Mr. David A. Bednar har sagt, de flesta av oss förstår att försoningen är avsedd för syndare. Men jag är inte säker på att vi vet och förstår att försoningen också är avsedd för heliga, för goda män och kvinnor som är lydiga och värdiga och som strävar efter att bli bättre. Jag besökte nyligen en missionärskola när en grupp nya missionärer anlände. Jag blev djupt rörd när jag iakttog dem och såg ljuset i deras ögon. De verkade så glada och entusiastiska. Då slog en tanke mig. De har upplevt tro till omvändelse. Det är därför de är fyllda av glädje och hopp. Jag tror inte att det innebär att alla hade gjort allvarliga överträdelser tidigare. Men jag tror de visste hur man omvänder sig. De hade lärt sig att omvändelse är något positivt. Och de var redo och ivriga att sprida det här glada budskapet till världen. Det är det som sker när vi känner omvändelsens glädje. Tänk på Enos. Han hade sitt eget komma till besinningsögonblick och efter att hans skuld var utplånad vändes hans hjärta genast till andras välfärd. Enos ägnade resten av sitt liv åt att inbjuda alla till omvändelse och fröjdade sig mer där i än i det som hör världen till. Omvändelse gör det. Den vänder våra hjärtan till våra medmänniskor. För vi vet att glädjen vi känner är till för alla. Jag har en vän som växte upp i en mindre aktiv sista dagars helig familj. Som ung vuxen kom han också till besinning och bestämde sig för att förbereda sig för en mission. Han blev en utmärkt missionär. Sista dagen innan han återvände hem intervjuade missionspresidenten honom och bad honom bära sitt vittnesbörd. Han gjorde så och efter en tårfylld omfamning sa presidenten: Äldste, du skulle kunna glömma eller förneka allt du nyss vittnat om inom loppet av några månader. Om du inte fortsätter att göra det som byggde upp ditt vittnesbörd till att börja med. Min vän berättade senare att han har bett och läst skrifterna dagligen sedan han kom hem från sin mission. Att ständigt få näring genom Guds goda ord har hållit honom på den rätta vägen. Ni som förbereder er för en heltidsmission och ni som har återvänt, hör upp. Det räcker inte att bara få ett vittnesbörd. Ni måste underhålla det och stärka det. Som varje missionär vet, om ni slutar trampa cykeln så ramlar den. Och om ni slutar att nära ett vittnesbörd så försvagas det. Samma princip kan tillämpas på omvändelse. Det är en livslång strävan, inte en engångsföreteelse. För alla som vill få förlåtelse, ungdomar, unga ensamstående vuxna, föräldrar, far och morföräldrar och äldre ändå, jag uppmanar er att komma hem. Nu är tiden inne att börja. Uppskjut inte er omvändelses dag. Sedan, när ni väl har fattat det beslutet, fortsätt att följa stigen. Vår himmelske fader väntar och längtar efter att ta emot er. Hans armar är utsträckta hela dagen lång. Belöningen kommer efter ansträngningen. Kom ihåg Nefes ord. Därför måste ni sträva framåt med ståndaktighet i Kristus. Med fullkomligt klart hopp och kärlek till Gud och till alla människor. Om ni alltså strävar framåt, mättar er med Kristi ord och håller ut in till änden, se, så säger Fadern, ni ska få evigt liv. Ibland kommer resan att kännas lång. Det är trots allt resan mot evigt liv. Men det kan vara en glädjerik resa om vi företar den med tro på Jesus Kristus och hopp i hans försoningsoffer. Jag vittnar om att så fort vi sätter vår fot på omvändelsens väg inbjuder vi frälsarens återlösande kraft till vårt liv. Den kraften stöttar våra steg, vidgar vårt synfält, fördjupar vår beslutsamhet att fortsätta framåt, steg för steg. Till den underbara dag när vi till slut är tillbaka i vårt himmelska hem och hör vår himmelske fader säga: bra gjort. I Jesu Kristi namn. Amen.
Humility about who we are and God's purpose for us.
Ödmjukhet inför vilka vi är och Guds avsikter med oss är av stor betydelse. Sen jag verkade som missionär i brittiska missionen som ung man har jag tyckt om brittisk humor. Den karaktäriseras ibland av en självironisk, blygsam och ödmjuk inställning till livet. Ett exempel på det är hur sommaren skildras. Brittiska somrar är relativt korta och oförutsägbara. Som en författare lågmält sa: jag älskar den brittiska sommaren. Det är årets bästa dag. En av mina brittiska favoritseriefigurer låg i sin säng en morgon och vaknade sent. Hon sa till sina hundar: kära någon, jag tror vi har försovit oss och missat sommaren. Det finns en liknelse i den här humorn med vårt liv på den här vackra jorden. Skrifterna är tydliga om att vårt dyrbara jordliv är ytterst kort. Man kan säga det att ur ett evigt perspektiv är vår tid på jorden flyktig som en brittisk sommar. Ibland beskrivs också människans syfte och existens i mycket enkla termer. Profeten Mose hade vad några idag skulle kalla en privilegierad uppväxt. I den kostbara pärlan står det att när Herren förberedde Mose för hans profetiska uppdrag så gav han honom en översikt över världen och alla människor barn som någonsin skapats. Moses något överraskande reaktion var: jag vet nu att människan är intet, vilket jag aldrig hade föreställt mig. Senare, i vad som blev ett motbevis mot de känslor av obetydlighet som Mose kan ha känt, förkunnade Gud sin verkliga avsikt. Ty se, detta är mitt verk och min härlighet, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Vi är alla lika inför Gud. Läran är tydlig. I Mormons bok läser vi att alla är lika inför Gud, svart och vit, träl och fri, man och kvinna. Följaktligen inbjuds alla att komma till Herren. Den som påstår sig vara bättre än andra enligt faderns plan på grund av egenskaper som ras, kön, nationalitet, språk eller ekonomiska omständigheter har moraliskt fel och förstår inte Herrens sanna avsikt med alla vår faders barn. Tråkigt nog frodas självgodhet och arrogans i nästan varje samhällsskikt i vår tid, medan ödmjukhet och ansvarskänsla gentemot Gud hånas. En stor del av samhället har tappat sina förankringar och förstår inte varför vi är här på jorden. Sann ödmjukhet, som är nödvändig för att vi ska kunna uppnå Herrens avsikt för oss, syns sällan. Det är viktigt att förstå hur stor Kristi ödmjukhet, rättfärdighet, karaktär och intelligens är, så som de visas fram i skrifterna. Det är dumt att underskatta nödvändigheten av att fortsätta sträva efter de här kristliga egenskaperna varje dag, särskilt ödmjukhet. Det står tydligt och klart i skrifterna att det här livet må vara kort, men det är så otroligt viktigt. Amalek, som var Almas missionärskamrat i Mormons bok, sa: detta liv är tiden för människorna att bereda sig att möta Gud. Jag ser detta livets dag är dagen för människorna att utföra sina verk. Vi vill inte, som min seriefigur gjorde, sova oss genom livet. Frälsarens exempel på ödmjukhet och offer för hela mänskligheten är den viktigaste händelsen i historien. Trots att frälsaren var en del av gudomen var han villig att komma till jorden som ett obetydligt barn och påbörja ett liv som innebar att han undervisade och botade sina bröder och systrar och slutligen led obeskrivlig smärta i Getsemane och på korset för att fullgöra sin försoning. Den här kärleksfulla och ödmjuka handlingen som Kristus utförde kallas hans nedlåtelse. Han gjorde det för varje man och kvinna som Gud har skapat eller kommer att skapa. Vår himmelske fader vill inte att hans barn ska vara missmodiga eller ge upp sin strävan mot celestial härlighet. När vi verkligen begrundar Gud fadern och Kristus sonen, vilka de är och vad de har åstadkommit för vår skull, fyller oss med vördnad, respekt, tacksamhet och ödmjukhet. Alma ställde en fråga på sin tid som också är relevant idag. Om ni har upplevt ett hjärtats förändring och ni har känt er manad att sjunga sången om den återlösande kärleken, så vill jag fråga, har ni den känslan nu? Alma fortsatte, skulle ni, om ni kallades att dö just nu, kunna säga att ni varit tillräckligt ödmjuka? Varje gång jag läser om hur Alma den yngre avstod från sin roll som statsöverhuvud för att predika Guds ord blir jag imponerad. Alma hade uppenbarligen ett djupt vittnesbörd om Gud Fadern i Jesus Kristus och kände sig ansvarig gentemot dem. Fullständigt och utan reservation. Han hade de rätta prioriteringarna och ödmjukheten att avstå från status och ställning eftersom han insåg att det var viktigt att tjäna Herren. Det är särskilt viktigt att vi är ödmjuka nog för att kunna hjälpa till att etablera kyrkan. Ett exempel från kyrkans historia är avslöjande. I juni 1837 inspirerades profeten Josef vid Kirtland Temple att kalla aposteln Heber C. Kimball att ta Jesu Kristi evangelium till England och öppna frälsningens dörr för den nationen. Aposteln Orson Hyde och några andra fick i uppdrag att följa med honom. Äldste Kimballs svar var slående. Tanken att utnämnas till ett sådant viktigt uppdrag och mission var nästan mer än jag kunde stå ut med. Jag dignade nästan under bördan som hade lagts på mig. Ändå utförde han missionen med absolut tro, hängivenhet och ödmjukhet. Ibland handlar ödmjukheten om att tacka ja till kallelsen när vi känner oss otillräckliga. Ibland handlar ödmjukhet om att tjäna trofast när vi känner oss redo för ett mer framträdande uppdrag. Ödmjuka ledare har genom ord och exempel visat att det inte är var vi tjänar utan hur trofast vi tjänar som har betydelse. Ibland handlar ödmjukhet om att övervinna sårade känslor när vi känner att ledare eller andra medlemmar har gjort fel mot oss. Den 23 juli 1837 träffade profeten Josef äldste Thomas B. Marsh, president för 12 apostlarnas quorum. Äldste Marsh var tydligen upprörd över att profeten hade kallat 2 medlemmar i hans quorum att bege sig till England utan att rådfråga honom. När profeten Josef talade med äldste Marsh las eventuella sårade känslor åt sidan och profeten fick en anmärkningsvärd uppenbarelse. Den är nu kapitel 112 i Läran och förbunden. Den ger otrolig vägledning från himlen om ödmjukhet och missionsarbete. I vers 10 står det: var ödmjuk så skall Herren din Gud leda dig vid handen och besvara dina böner. Den här uppenbarelsen gavs på exakt samma dag som äldsterna Kimball, Hyde och John Goodson fulla av ödmjukhet förkunnade Jesu Kristi återställda evangelium i Vauxhall kapell i Preston, England. Det här var första gången i vår tidshushållning som kyrkans missionärer förkunnade det återställda evangeliet utanför Nordamerika. Deras missionsarbete resulterade i nästan omedelbara omvändelsedop och ledde till många trofasta medlemmar. Senare delar av uppenbarelsen vägledde missionsarbetet i vår tid. Det står bland annat: vem du än sänder i mitt namn ska ha makt att öppna mitt rikes dörrar för alla nationer i den mån de ödmjukar sig inför mig och förblir i mitt ord och härsammar min andes röst. Ödmjukheten var genom det här otroliga missionsarbetet utfördes gjordes att Herren kunde etablera sin kyrka på ett anmärkningsvärt sätt. Vi är tacksamma för att vi fortfarande ser det här i kyrkan idag. Medlemmar, inbegripet det uppväxande släktet, ger oss sin tid och skjuter på utbildning och arbete för att verka som missionärer. Många äldre missionärer lämnar sin anställning och gör andra uppoffringar för att tjäna Gud i vilken kapacitet de än kallas till. Vi låter inte personliga angelägenheter distrahera eller hindra oss från att uppfylla hans syften. Tjänande i kyrkan kräver ödmjukhet. Vi tjänar ödmjukt i våra kallelser av hela vår förmåga, vårt sinne och vår styrka. På alla nivåer i kyrkan är det viktigt att förstå den kristliga egenskapen ödmjukhet. Målet att ära Herren och underkasta oss hans vilja är inte lika högt värderat i dagens samhälle som det varit tidigare. Vissa kristna ledare och andra trosinriktningar menar att vi lever i en efterkristen värld. I generationer har den judisk-kristna dygden ödmjukhet och de samhälleliga dygderna blygsamhet och återhållsamhet varit den rådande normen. I dagens värld läggs större vikt vid högmod, självförhärligande och så kallad autenticitet, som ibland leder till en brist på sann ödmjukhet. Vissa anser att de moraliska värderingarna för lycka idag är: var dig själv, var stark, var produktiv och viktigast av allt, lita inte på andra, för ditt öde ligger i dina egna händer. Skrifterna förespråkar ett annat sätt. De menar att vi ska vara sanna lärjungar till Kristus. Det innebär att vi skapar en känsla av ansvarighet gentemot Gud och inte har en ödmjuk inställning till livet. Kung Benjamin lärde att den naturliga människan är fiende till Gud och att vi behöver ge efter för den heliga andens maningar. Han förklarar bland annat att det krävs att vi blir undergivna, milda, ödmjuka, tålmodiga och kärleksfulla. Vi använder ordet autentisk som en hyllning till den naturliga människan och egenskaper som är raka motsatsen mot ödmjukhet, vänlighet, barmhärtighet, förlåtelse och artighet. Vi kan hylla det unika i vår individualitet som barn till Gud utan att använda autenticitet som en ursäkt för okristligt uppförande. I vår strävan efter ödmjukhet utgör internet en utmaning i vår ansträngning att undvika högmod. Två exempel på det självupptagna se på mig eller att man attackerar andra med långa haranger. Ett annat exempel är humble brag, så kallat blygsamt skryt. Det har definierats som ett skenbart blygsamt eller ett självironiskt yttrande eller foto vars egentliga syfte är att dra uppmärksamhet åt något man vill stoltsera med. Profeterna har alltid varnat oss för högmod och för att framhålla världens fåfängligheter. Det omfattande förfallet av det offentliga samtalet är också ett bekymmer. Handlingsfrihetens eviga princip kräver att vi respekterar många val som vi inte håller med om. Konflikter och stridigheter överträder nu ofta gränserna för vanligt folkvett. Vi behöver mer blygsamhet och ödmjukhet. Alma varnar för att vara upplåsta i era hjärtans högmod och att tro att den ene av er är bättre än den andra och att förfölja det ödmjuka som lever enligt Guds heliga orden. Jag har funnit en genuin godhet hos människor av alla trosuppfattningar som är ödmjuka och känner sig ansvariga för Gud. Många av dem följer profeten Mika i Gamla testamentet som förkunnade: vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud? När vi verkligen ödmjuka ber vi om förlåtelse och förlåter andra. Som vi läser i Mosia lärde Alma att närhelst vi omvänder oss förlåter Herren våra överträdelser. Å andra sidan, som Herrens bön antyder, sätter vi oss själva under fördömelse om vi inte förlåter andras överträdelser. Tack vare Jesu Kristi försoning får vi förlåtelse för våra synder genom omvändelse. När vi inte förlåter dem som har felat mot oss så förkastar vi faktiskt frälsarens försoning. När vi är långsinta och vägrar att förlåta och vägrar att ödmjukt närma oss våra relationer på ett kristuslikt sätt, så sätter vi oss under verklig fördömelse. När vi är långsinta förgiftar vi våra själar. Låt mig också varna för alla former av arrogans. Herren visar genom profeten Moroni att starka kontraster mellan de arroganta och de ödmjuka. Dårar hånar, men de ska sörja, och min nåd är tillräcklig för de ödmjuka så att de inte ska dra fördel över svaghet. Herren förkunnar vidare: jag ger människorna svaghet för att de ska kunna bli ödmjuka, och min nåd är tillräcklig för alla människor som ödmjukar sig inför mig. Ty om de ödmjukar sig inför mig och har tro på mig, då ska jag göra det svaga bli starkt för dem. Ödmjukhet innebär också att vi är tacksamma för alla våra välsignelser och all gudomlig hjälp. Ödmjukhet är inte någon storslagen identifierbar bedrift eller ens att övervinna en stor utmaning. Den är ett tecken på andlig styrka. Det är att ha den lugna tillförsikten om att vi dag för dag och timme för timme verkligen kan lita på Herren, tjäna honom och uppfylla hans syften. Det är min bön att vi i denna stridslyssna värld ska fortsätta sträva efter sann ödmjukhet varje dag. En favoritpoet uttryckte det så här: vår storhet bestäms av det sätt vi möter den eviga vardagen. Jag bär ett fast vittnesbörd om frälsaren och hans försoning och om hur oerhört viktigt det är att vi ödmjukt tjänar honom varje dag. I Jesu Kristi namn. Amen.
Församlingen sjunger nu med kören. Det är solsken i min själ idag, nummer 157 i Svenska psalmboken. Efter sången får vi höra från Elster Ronald Rasband i det 12 apostlarnas kvorum. Efter honom talar Elster O. Vincent Halleck i de 70s kvorum.
Detta är den 187:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Oh. Brothers and sisters, as I stand here in this inspiring...
Bröder och systrar, när jag står här på denna inspirerande, världsomfattande generalkonferens och känner er styrka och anda, kan jag inte låta bli att tänka på aposteln Petrus ord. Herre, det är gott för oss att vara här. Det är inte direkt vad Alma sa efter att ha predikat för folket i Ammonia. Alma lämnade staden på grund av folkets ogudaktighet. Snart visade sig en ängel för Alma och befallde honom att återvända till staden Ammonia och återigen predika för stadens invånare. Alma gjorde det med hast och gick in i staden på en annan väg. När han kom in i staden var han hungrig och han sa till en man: "Vill du ge en enkel Guds tjänare något att äta?" Och mannen sa till honom: "Jag är nefit och jag vet att du är en helig Guds profet, för du är den man om vilken en ängel sa i en syn: du ska ta emot honom." Den mannen var Amalek. Råkade Alma bara stöta på Amalek? Nej, det var ingen slump att han gick in i stan på den väg som skulle leda honom till denne trofaste man som skulle bli hans missionärskamrat. Elder Neil Maxwell förklarade en gång: ingen av oss tillvaratar fullt ut de möjligheter att tjäna som vår vänkrets erbjuder oss. Ni och jag kanske kallar detta slumpens vägar. Det här är förståeligt att vi använder detta ord, men slump är inget bra ord för att beskriva en allvetande Guds vad han gör. Han gör ingenting av en slump, utan enligt en gudomlig plan. Våra liv är som ett schackbräde och Herren flyttar oss från en ruta till en annan. Om vi är lyhörda för andliga maningar, när vi ser tillbaka ser vi hans hand i våra liv. Vi ser ett sådant himmelskt ingripande när Nefi återvände för att få plåtarna av Laban. Han leddes av anden utan att på förhand veta vad han skulle göra. Snart fann han Laban redlöst berusad, och Nefi dräpte honom, tog plåtarna och flydde tillbaka till sina bröder. Hade han tur som råkade stöta på Laban? Eller skedde det här genom en gudomlig plan? I evangeliet och i kyrkan inträffar viktiga händelser som hjälper Guds rike på jorden att gå framåt. De sker inte av en händelse, utan genom Guds plan. Han som har format världen kan stilla vågorna med sitt ord och kunde styra både Alma och Amalek och Nefi och Laban så att de var på rätt plats vid precis rätt tillfälle. På samma sätt inträffar händelser och möten i allas våra liv som främjar Guds verk på jorden. Vår käre äldste Joseph B. Worthlin talade om ett tillfälle när president Monson sa till honom: "Det finns en styrande hand bakom allt som sker. Händelser sker ofta inte av en slump. En dag, när vi ser tillbaka på det som till synes ett sammanträffande i vårt liv, inser vi att de kanske inte var så slumpartade när allt kommer omkring. Oftast är det bara några få som känner till våra goda gärningar. Men de skrivs ner i himlen. En dag kommer vi att stå som vittnen om hur vi med all vår själ har hängett oss åt rättfärdiga gärningar. Ingen prövning eller katastrof kan hindra Guds lyxalighetsplan. Om morgonen kommer jubel enligt en gudomlig plan. Jag kom till världen för att göra min faders vilja, sa Jesus. Bröder och systrar, det gjorde vi också. Genom upplevelse på min egen livsresa vet jag att Herren flyttar oss på det här schackbrädet i min liknelse för att utföra hans verk. Vad som kan verka vara sammanträffanden styrs i själva verket av en kärleksfull himmelsk fader som kan räkna alla hårstrån på vårt huvud. Inte ens en sparv faller till marken utan faderns vetskap. Herren finns i de små detaljerna i våra liv. Och händelser och möjligheter är avsedda att förbereda oss för att lyfta våra familjer och andra när vi bygger Guds rike på jorden. Kom ihåg vad Herren sa till Abraham. Jag känner änden från begynnelsen. Därför ska min hand vara över dig. Herren placerade mig i ett hem med kärleksfulla föräldrar. I världens ögon var de vanliga människor. Min hängivne far var lastbilschaufför. Min ängel till mor var hemmafru. Herren hjälpte mig finna min underbara fru Melanie. Han manade en affärsman som blev en kär vän att ge mig ett jobb. Herren kallade mig att verka på missionsfältet både som ung man och som missionspresident. Han kallade mig till de 70s korum och nu har han kallat mig till apostel. När jag ser tillbaka inser jag att jag inte låg bakom de händelserna. Det gjorde Herren. På samma sätt som man ligger bakom viktiga saker som händer er och de ni älskar. Vad bör ni vara uppmärksamma på i era liv? Vilka av Guds mirakel påminner er om att han är nära och säger, jag är precis här? Tänk på de tillfällen, vissa inträffar dagligen, när Herren ingripit i era liv och sedan ingriper igen. Värdesätt dem som stunder när Herren har visat att han har förtroende för er och era val. Men låt honom göra mer av er än vad ni kan göra på egen hand. Värdesätt hans engagemang. Ibland ser vi på förändringar i våra planer som omvägar på vår resa. Se hellre på dem som de första stegen i att gå Herrens ärenden. För några månader sedan var vår dotterdotter med i en ungdomsgrupp som skulle besöka kyrkohistoriska platser. I resplanen stod det att hon skulle passera igenom just det område där hennes bror, vår dotterson, verkade som missionär. Vår dotterdotter hade inte för avsikt att träffa sin bror på hans mission, men när bussen körde in i stan där hennes bror verkade såg man två missionärer gå ner för gatan. En av missionärerna var hennes bror. Bussen fylldes av förväntan när ungdomarna bad busschauffören stanna så att hon kunde hälsa på sin bror. Efter mindre än en minut, tårar och röra ord, gick hennes bror vidare för att utföra sin plikt som missionär. Senare fick vi veta att hennes bror hade varit på den gatan i mindre än 5 minuter på väg från lägenheten till sin bil. Vår himmelska fader kan försätta oss i en situation av någon viss anledning. Precis som han gjorde det i våra barnbarns liv har han gjort det i mitt liv och han gör det i era liv. Var och en av oss är värdefull, älskad av Herren som bryr sig, som viskar och som vakar över oss på sätt som är unika för var och en av oss. Han är oändligt mycket klokare och mäktigare än dödliga män och kvinnor. Han känner till våra utmaningar, våra segrar, våra hjärtans rättfärdiga önskningar. För över ett år sedan, när jag promenerade genom tempelplatsen, kom en av missionärsystrarna fram till mig och frågade, minns du mig? Jag kommer från Florida. Hon sa att hon hette syster Ida Chillon. Jo, jag mindes tydligt att jag hade träffat henne och hennes familj. Hennes statspresident hade föreslagit att vi besökte familjen. Det blev tydligt att vi var där på grund av dottern Aida som inte blivit döpt. Efter vårt besök och över ett år av undervisning och vänskapskontakter blev Aida döpt. Efter vårt besök på tempelplatsen skrev Aida ett brev till mig. Hon sa, jag vet av hela mitt hjärta att vår himmelska fader känner var och en av oss och att han fortsätter att låta våra vägar korsas av en anledning. Tack för att du var en av mina missionärer. För att du sträckte dig ut och hittade mig för 5 år sedan. Aida skickade också berättelsen om hur hon blev medlem och tog upp de gudomliga sammanträffanden som ägt upp rum i hennes liv. Hon lett till dop och konfirmation, till att hon verkade som missionär på tempelområdet i Salt Lake City och att hon slutligen vides i templet. Var det en slump att statspresidenten dirigerade oss till familjen Chilam eller att hon och jag senare skulle träffas på tempelområdet? Aidas vittnesbörd lär oss att allt var en del av en gudomlig plan. Herren älskar att vara hos oss. Det är ingen sammanträffande att när ni känner hans ande och hans hand och handlar utifrån den första maningen ni får, känner ni hans närhet som han lovade. Jag ska gå framför ert ansikte, jag ska vara på er högra sida, på er vänstra, och min ande ska vara i era hjärtan och mina änglar runt omkring er för att uppehålla er. Vi upplever alla liknande saker i våra liv. Vi kan träffa någon som verkar bekant, förnya en gammal relation eller upptäcka att vi har något gemensamt med en främling. När sånt händer, kanske det är Herren som påminner oss om att vi alla är bröder och systrar. Vi är engagerade i samma sak, det som Joseph Smith kallar Kristi sak. Hur passar då vår handlingsfrihet in i en gudomlig plan? Vi kan välja att följa eller att inte följa vår frälsare och hans utvalda ledare. Mönstret är tydligt i Mormons bok när nefiterna hade vänt sig bort från Herren. Mormon klagade och de insåg att Herrens ande inte längre bevarade dem. Ja, den hade dragit sig bort från dem eftersom Herrens ande inte bor i oheliga tempel. Därför slutade Herren bevara dem genom sin förunderliga och ojämförliga makt, ty de hade förfallit till ett tillstånd av otro och förfärlig ogudaktighet. Det är inte allt som Herren ber oss om som är en följd av hur starka vi är, hur trofasta vi är eller vad vi vet. Tänk på Saulus som Herren hejdade på vägen till Damaskus. Han gick åt fel håll i sitt liv och det hade ingenting med norr eller söder att göra. Saul blev gudomligt omdirigerad. Senare blev han känd som Paulus och hans verksamhet som apostel återspeglade vad Herren redan visste att han var kapabel att göra och bli. Inte vad han som Saulus hade för avsikt att göra. På samma sätt vet Herren vad var och en av oss är kapabel att göra och bli. Vad sa aposteln Paulus? Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. När vi är rättfärdiga, villiga och kapabla, när vi strävar efter att bli värdiga och lämpade, utvecklas vi på ett sätt som vi aldrig hade kunnat föreställa oss och blir en del av vår himmelske faders gudomliga plan. Vi har alla gudomlighet inom oss. Må vi när vi ser Gud arbeta genom oss och med oss bli uppmuntrade, ja, rent av tacksamma för den vägledningen. När vår himmelske fader sa: detta är mitt verk och min härlighet, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan, talade han om alla sina barn, särskilt er. Herrens hand leder er. Genom sin gudomliga plan finns han i de små detaljerna i era liv, såväl som i de stora händelserna. Som det står i Ordspråksboken: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, så ska han göra dina stigar jämna. Jag vittnar om att han välsignar er och ger styrka och frid. I Jesu Kristi namn. Amen.
Jag har åtnjutit den stora välsignelsen av att få tjäna bland det heliga i Stilla havsområdet under större delen av mitt vuxna liv. Dessa hängivna heligas tro, kärlek och häpnadsväckande uppoffringar fyller mig med inspiration, tacksamhet och glädje. Deras berättelser är som era. Det har slagit mig att dessa heliga har mycket gemensamt med änkan som frälsaren betraktade när han satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la ner 2 små kopparmynt. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade till dem: "Amen, säger jag er, denna fattiga änka la dit mer än alla de andra som la något i offerkistan. Ty alla gav dem av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på." Även om hennes 2 små kopparmynt var ett magert bidrag, så var hennes gåva av enormt värde för frälsaren, eftersom hon gav allt. I det ögonblicket kände frälsaren änkan fullständigt, för hennes gåva visade honom hennes hjärta. Beskaffenheten och djupet av hennes kärlek och tro var av ett sådant slag att hon gav, medveten om att hennes behov skulle tillgodoses. Jag har sett samma typ av hjärta hos de heliga i Stilla havsområdet. I en liten by på en av de här öarna accepterade en äldre man och hans hustru nyligen missionärernas inbjudan att uppriktigt fråga Herren om de lektioner de blev undervisade var sanna. Som en del av processen övervägde de också konsekvenserna av de åtaganden de skulle behöva göra om svaret de fick ledde till att de tog emot det återställda evangeliet. De fastade och bad för att få veta om kyrkan var sann och om Mormons bok var äkta. Svaret på deras böner kom i form av en ljuv men rungande bekräftelse: ja, det är sant. När de hade fått det vittnesbördet valde de att låta döpa sig. Det var inte ett val fritt från personliga kostnader. Deras val och dop skedde till ett högt pris. De förlorade arbete. De offrade sin sociala ställning, viktiga vänskapsband upplöstes och släktens stöd, kärlek och respekt drogs tillbaka. Nu gick de till kyrkan varje söndag och mötte besvärade blickar från vänner och grannar som var på väg åt motsatt håll. Mitt under de här svåra omständigheterna fick denne gode broder frågan om hur han kände kring deras beslut att bli medlemmar i kyrkan. Hans enkla och orubbliga svar var: det är sant, eller hur? Vårt val var kristallklart. De här 2 nyomvända heliga hade sannerligen änkans hjärta. De, liksom änkan, gav allt de kunde ge och gav medvetet i sin fattigdom. Som ett resultat av deras troende hjärtan och uthålliga tro under den här svåra perioden lättades deras bördor. Stödjande och tjänande medlemmar i kyrkan hjälpte och omgav dem, och de styrktes personligen av att tjäna i sina ämbeten i kyrkan. När de hade gett allt kom för dem den härligaste dagen när de beseglades i templet som en evig familj. I likhet med de nyomvända under Almas ledarskap styrkte Herren dem så att de kunde bära sina bördor med lätthet, och de underkastade sig glatt och med tålamod all Herrens vilja. Sådant är änkans hjärta, och det exemplifierades av det här underbara paret. Låt mig berätta om en annan upplevelse där änkans hjärta tydligt visades. I Samoa samarbetar vi med byråden för att missionärerna ska få tillstånd att predika evangeliet. För några år sedan samtalade jag med en hövding från en by där våra missionärer varit förbjudna i många, många år. Mitt samtal ägde rum kort efter att den högsta hövdingen hade öppnat upp byn för kyrkan och tillåtit missionärerna att undervisa dem som var intresserade av att lära sig om evangeliet och dess lärosatser. Att efter så många år plötsligt få den här mirakulösa förändringen gjorde att jag blev nyfiken på att få veta vad som hade fått den högsta hövdingen att handla så. Jag frågade om saken, och hövdingen jag pratade med svarade: en människa kan leva i mörkret ett tag, men det kommer en tid när hon längtar ut i ljuset. När den högste hövdingen öppnade upp byn visade han änkans hjärta. Ett hjärta som mjuknar när sanningens värme och ljus uppenbaras. Den här ledaren var villig att frångå åratals traditioner, möta mycket motstånd och stå fast så att andra kunde bli välsignade. Det här var en ledare vars hjärta fokuserade på folkets välfärd och lycka istället för på bekymmer rörande tradition, kultur och personlig makt. Han gav upp de bekymren till förmån för det som president Thomas S. Monson har lärt oss. När vi följer frälsarens exempel får vi tillfälle att vara ett ljus för andra. Låt mig slutligen dela med er ännu en upplevelse med det heliga i Stilla havsområdet. En upplevelse som förblir djupt och andligt rotad i min själ. För många år sedan var jag ung rådgivare till en biskop i en ny församling i amerikanska Samoa. Vi hade 99 medlemmar som bestod av självförsörjande bönder, konservfabriksarbetare, statsanställda och deras familjer. När första presidentskapet 1977 tillkännagav att ett tempel skulle byggas i Samoa uttryckte vi alla glädje och tacksamhet. Att åka till templet från amerikanska Samoa på den tiden krävde att man reste antingen till Hawaii eller Nya Zeeland. Det var en dyr resa som var utom räckhåll för många av kyrkans trofasta medlemmar. Vid den här tiden uppmuntrades medlemmarna att donera till en byggnadsfond för att stödja tempelbyggandet. I denna anda bad biskopsrådet församlingens medlemmar att under bön överväga vad de kunde ge. Ett datum bestämdes då familjerna skulle samlas och ge sina donationer. När donationerna senare öppnades i avskildhet kände sig biskopen ödmjuk och berörd av våra underbara medlemmars tro och generositet. Eftersom jag kände varje familj och deras omständigheter kände jag en djup och bestående känsla av vördnad, respekt och ödmjukhet. Det här var på alla sätt nutida änkeskärvar som gavs fritt av det lilla de hade och med glädje för det utlovade bygget av ett heligt Herrens tempel i Samoa. De här familjerna hade helgat allt de kunde åt Herren med tro på att de inte skulle sakna något. Deras gåva visade deras änkehjärtan. Alla som gav gjorde det villigt och med glädje eftersom änkans hjärta inom dem kunde se med trons öga vilka stora krönande välsignelser som väntade deras familjer och hela Samoas och amerikanska Samoas befolkning i generationer framöver. Jag vet att deras helgade offergåvor, deras änkeskärvar uppmärksammades och togs emot av Herren. Änkans hjärta som gav de två små kopparmynten är ett hjärta som ger allt genom uppoffring, genom att utstå svårigheter, förföljelse och avvisande, samt genom att bära många olika bördor. Änkans hjärta är ett hjärta som uppfattar, känner och vet vad sanningens ljus är och som ger vad som helst för att omfamna den sanningen. Det hjälper också andra att se samma ljus och nå samma mått av evig lycka och glädje. Slutligen kännetecknas änkans hjärta av en villighet att ge allt för att bygga upp Guds rike på jorden. Låt oss förenas som heliga över hela världen och göra det som är nödvändigt för att ha änkans hjärta och verkligen glädjas över välsignelserna som avhjälper den fattigdom som resulterar därav. Min bön för var och en av oss är en vädjan om att vi ska ha hjärtan nog till att bära våra bördor, göra de nödvändiga uppoffringarna och ha viljan att ge och att göra. Jag lovar att Herren inte kommer att låta er sakna något. Änkans hjärta är fyllt av tacksamhet över att frälsaren var en smärtornas man och förtrogen med lidande, så att vi inte skulle behöva smaka den bittra kalken. Trots våra svagheter och brister och på grund av dem fortsätter han att erbjuda sina händer, vilka genomborrades för vår skull. Han lyfter upp oss om vi är villiga att komma in i hans evangeliums ljus. Omfamna honom och låt honom fylla våra behov. Jag vittnar om den stora kärlek vi kan dela som lärjungar och efterföljare till Herren Jesus Kristus. Jag älskar och stödjer president Thomas S. Monson som Guds profet på jorden. Mormons bok är ännu ett testamente om Jesus Kristus för världen, och jag inbjuder er alla att läsa den och upptäcka dess budskap till er. Alla som accepterar Herrens inbjudan om att komma till honom finner frid, kärlek och ljus. Jesus Kristus är vårt stora föredöme och vår återlösare. Det är endast genom Jesus Kristus och underverket av hans oändliga försoning som vi kan få evigt liv. Om detta vittnar jag i hans heliga namn. Jag är Jesu Kristi namn. Amen.
Vi är tacksamma för alla som har talat till oss denna eftermiddag och för den vackra musik som har framförts av denna kör. Underbar musik denna eftermiddag. Vi påminner bröden om prästadömets allmänna möte som börjar i konferenscentret ikväll klockan 18.00 Salt Lake City-tid. Tabernakelkörens landsomfattande utsändning imorgon sker mellan 09.30 och 10.00 Salt Lake City-tid. Söndagens förmiddagsmöte följer direkt därefter. Avslutande talare det här mötet blir president Russell M. Nelson, president för de 12 apostlarnas kvorum. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga O fröjda dig, du jord. Tacksägelse får vi sen av äldste Alan F. Packer i de 70s kvorum.
In 1986, I was invited to give a special lecture at a university.
1986 var jag inbjuden att hålla en föreläsning vid ett universitet i Accra i Ghana. Där träffade jag ett antal dignitärer, däribland en afrikansk stamkung. När vi talades vid före föreläsningen talade kungen bara med mig genom sin tolk som översatte åt mig. Jag svarade tolken och tolken översatte mina svar åt kungen. Efter min föreläsning banade kungen väg rakt mot mig, men den här gången utan sin tolk. Till min förvåning talade han perfekt engelska. Brittisk engelska kan jag tillägga. Kungen verkar förbryllad. Vem är du egentligen, frågar han. Jag svarade, jag är en ordinerad Jesu Kristi apostel. Kungen frågade, vad kan du lära mig om Jesus Kristus? Jag svarade med en fråga. Får jag fråga vad du redan vet om honom? Kungens svar visade att han verkligen hade studerat Bibeln och älskade Herren. Sedan frågade jag om han kände till Jesu Kristi verksamhet bland människorna i det forntida Amerika. Som jag förväntat gjorde han det inte. Jag förklarade att frälsaren efter sin korsfästelse och uppståndelse kom till människorna i det forntida Amerika där han undervisade om sitt evangelium. Han organiserade sin kyrka och bad sina lärjungar att föra en uppteckning om hans verksamhet ibland dem. Den uppteckningen, fortsatte jag, kallar vi Mormons bok. Den är ännu ett vittne i Jesu Kristi testamente. Den är helig skrift tillsammans med Bibeln. Nu blev kungen väldigt intresserad. Jag vände mig till missionspresidenten som var med mig och frågade om han hade ett exemplar av Mormons bok med sig. Han tog fram en ur sin portfölj. Jag slog upp 3 Nefi kapitel 11 och tillsammans med kungen läste jag och frälsarens predikan till nefiterna. Sedan gav jag honom det exemplaret av Mormons bok. Hans reaktion förblir i mitt minne och hjärta för alltid. Du kunde ha gett mig diamanter eller pärlor, men ingenting är mer värt för mig än den här ytterligare kunskapen om Herren Jesus Kristus. När kungen fick uppleva kraften i frälsarens ord i 3 Nefi utbrast han. Om jag blir omvänd och blir medlem i kyrkan ska jag ta hela min stam med mig. Åh, gode kung, svarar jag. Det är inte så det fungerar. Omvändelse är något personligt. Frälsaren bekänner den nefiterna, en och en. Varje människa får ett eget vittnesbörd om Jesu Kristi evangelium. Ja, mina bröder och systrar, hur värdefull är Mormons bok för er? Om ni fick diamanter eller pärlor eller Mormons bok, vad skulle du välja? Helt ärligt, vad är mest värdefullt för er? På söndagens förmiddagsmöte under generalkonferensen i april 2017 vädjade president Thomas S. Monson till var och en av oss att under bön studera och begrunda Mormons bok varje dag. Många har låtit sig påverkas av profetens vädjan. Låt mig bara säga att varken jag eller 8-åriga Riley visste om att någon fotade oss. Lägg märke till hur Riley läser Mormons bok med hjälp av ett "Jag är Guds lilla barn" bokmärke. Något mäktigt händer när ett Guds barn söker efter att få veta mer om honom och hans älskade son. Ingen annanstans undervisas de här sanningarna tydligare och kraftfullare än i Mormons bok. Sedan president Monsons utmaning för ett halvår sedan har jag försökt följa hans råd. Bland annat har jag gjort listor över vad Mormons bok är, vad den bekräftar, vad den vederlägger, vad den uppfyller, vad den förtydligar och vad den uppenbarar. Att studera på Mormons bok på det sättet har varit en givande och inspirerande övning. Jag rekommenderar det åt var och en. Under det här halvåret har jag också bett olika grupper, inklusive mina bröder i det 12:s quorum, missionärer i Chile och missionspresidenter med hustrur som samlats i Argentina, att fundera på tre relaterade frågor som jag nu uppmanar er att tänka på idag. Den första är: hur skulle ditt liv vara utan Mormons bok? Den andra är: vad skulle du inte veta? Och det tredje är: vad skulle du inte ha? Entusiastiska svar från de här grupperna kom rakt i deras hjärtan. Här är några av deras kommentarer. Utan Mormons bok skulle jag vara förvirrad över de motstridiga lärorna och åsikterna om så många olika saker. Jag skulle vara som jag var inne och hittade kyrkan, när jag sökte efter kunskap, tro och hopp. En annan sa: jag skulle inte veta vilken roll den helige anden kan spela i mitt liv. En annan: jag skulle inte helt tydligt förstå mitt syfte här på jorden. En annan svarade: jag skulle inte veta att vi kan fortsätta utvecklas efter det här livet. Tack vare Mormons bok vet jag att det verkligen finns ett liv efter döden. Det är det yttersta målet som vi arbetar för. Den sista kommentaren fick mig att tänka på mitt liv för flera decennier sedan när jag var en ung kirurgstudent. Ett allvarsamt ansvar kirurger ibland får bära är att informera familjer om att deras närstående har gått bort. På sjukhuset där jag arbetade hade ett särskilt rum byggts med madrasserade väggar där släktingar kunde få sådana besked. Där visade en del människor sin sorg genom att dunka huvudet mot de adresserade väggarna. Vad jag längtade efter att få undervisa de här människorna om att döden, även om den är svår för de överlevande närstående, är en nödvändig del av vår eviga existens. Döden gör det möjligt för oss att fortsätta till nästa värld. En annan som svarade på min fråga sa: jag hade inget liv förrän jag läste Mormons bok. Även om jag hade bett och gått i kyrkan hela mitt liv hjälpte Mormons bok mig att verkligen kommunicera med min himmelske fader för första gången. En annan sa, utan Mormons bok skulle jag inte förstå att frälsaren inte bara led för mina synder utan att han även kan hela min smärta och sorg. Och ännu en sa, jag skulle inte veta att vi har profeter som kan leda oss. Att regelbundet fördjupa sig i Mormons bok sanningar kan vara en livsförändrande upplevelse. Ett av våra barnbarn som verkar som missionär, syster Olivia Nelson, lovade en undersökare att hans resultat på tentorna skulle bli bättre om han läste Mormons bok dagligen. Han gjorde det, och det blev de. Mina kära bröder och systrar, jag vittnar om att Mormons bok verkligen är Guds ord. Den har svaren på livets viktigaste frågor. Den undervisar om Kristi lära. Den utvidgar och förtydligar många av de tydliga och dyrbara sanningar som gått förlorade under århundradenas gång och efter de många översättningarna av Bibeln. Mormons bok ger den mest fullständiga och mest bemyndigade kunskapen om Jesu Kristi försoning som står att finna. Den undervisar om vad det verkligen innebär att bli född på nytt. I Mormons bok lär vi oss om insamlingen av det skingrade Israel. Vi vet varför vi är här på jorden. Dessa och andra sanningar undervisas med större kraft och övertygelse i Mormons bok än i någon annan bok. Hela kraften i Jesu Kristi evangelium finns i Mormons bok. Punkt slut. Mormons bok både belyser mästarens lärdomar och avslöjar motståndarens metoder. Mormons bok undervisar om den sanna läran för att fördriva falska traditioner, såsom det felaktiga bruket att döpa spädbarn. Mormons bok ger mening åt livet genom att uppmana oss att begrunda möjligheten till evigt liv och oändlig lycka. Mormons bok krossar de falska uppfattningarna att lycka går att få genom ogudaktighet och att personlig godhet är allt som krävs för att återvända till Gud. Den utplånar för alltid de falska föreställningarna om att uppenbarelse upphörde med Bibeln och att himlen är tillsluten idag. När jag tänker på Mormons bok tänker jag på ordet kraft. Mormons boks sanningar har kraften att hela, lugna, återställa, hjälpa, stärka, trösta och glädja själen. Mina kära bröder och systrar, jag lovar att om ni under bön studerar Mormons bok varje dag, fattar ni bättre beslut varje dag. Jag lovar att när ni begrundar det ni studerar så ska himlens fönster öppnas och ni ska få svar på era egna frågor och få vägledning i ert eget liv. Jag lovar att när ni dagligen fördjupar er i Mormons bok ska ni få skydd mot dagens ondska, till och med mot pornografins överväldigande plåga och andra missbruk som dövar sinnet. När helst jag hör någon, inklusive mig själv, säga jag vet att Mormons bok är sann, vill jag utbrista, vad trevligt, men det räcker inte. Vi måste känna intensivt i djupet av våra hjärtan att Mormons bok är otvetydigt är Guds ord. Vi måste känna det så intensivt att vi aldrig skulle vilja leva ens en dag utan den. Jag kanske omformulerar president Brigham Youngs ord när jag säger att jag önskar att jag hade en tordens röst som kunde väcka folket till medvetande om Mormons boks äkthet och kraft. Vi behöver bli som den här unga missionären i Europa som kände så intensivt för Mormons boks äkthet att han bokstavligen sprang med ett exemplar av denna heliga skrift till mannen i en park som han och hans kamrat just hade hittat. Jag vittnar om att Joseph Smith var och är denna sista tidsutdelningsprofet. Det var han som genom Guds gåva och kraft översatte denna heliga bok. Det här är den bok som ska hjälpa till att förbereda världen för Herrens andra ankomst. Jag vittnar om att Jesus Kristus är en levande Gudens bokstavlig och levande son. Han är vår frälsare, vår återlösare, vårt stora föredöme och vår förespråkare inför Fadern. Han var den utlovade Messias, den jordiska Messias, och han kommer vara den tusenårsrikets Messias. Jag vittnar med hela min själ om att Mormons bok på mirakulösa och enastående sätt undervisar oss om Jesus Kristus och hans evangelium. Jag vet att president Thomas S. Monson är Guds profet på jorden idag. Jag älskar och stöder honom av hela mitt hjärta. Jag vittnar om detta i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Oh. Father,
Fader,
it is good that we have been here.
Det är gott för oss att vara här.
We give thanks for what we
vi tackar för det som vi har hört.
For the time and efforts of preparation.
För den tid och det arbete som lagts ner på förberedelser av det budskap som framförts här.
We pray that we might understand.
Vi ber att vi må förstå och tillämpa detta. Vi ber för vår president, president Monson, att han ska välsignas och stärkas och fortsätta leda oss. Vi ber för äldste Hales och för många andra som behöver särskilda välsignelser just nu. Må vi få ledning när vi fortsätter att tjäna dig och föra ditt verk framåt. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 187th semi-annual.
Detta var en utsändning under den 187:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under mötet står en ungdomskör från stavar i områdena Midvale och Sandy i Utah. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.